Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det är ju som vi är fortfarande i samma läge, att här gäller det att stoppa spridningen i Sverige så fort och så effektivt som möjligt.
This will become a contrast in ideas.
It ain't over, man. We're just getting started.
Sverige är fullt och vi har ingen möjlighet att ge vare sig pengar eller husrum åt fler migranter.
Det är många som drar paralleller med det som hände 2015. Men man måste ha klart för sig att det är ett helt annat Europa.
För 5 år sedan hade Sverige EUs mest generösa flyktinglagstiftning. Det har vi inte nu. Vi har en av de mest stramaste.
Regeringen följer utvecklingen med coronaviruset, skriver ner tillväxten för i år och Folkhälsomyndigheten säger sig ha koll på läget. Men har vi koll på oron? Turkiets president pressar EU och Jimmy Åkesson delar ut flygblad för att avskräcka nya migranter. Och Demokraternas presidentaspiranter blir färre. Välkommen till veckopanelen vecka 10 med Björn Rosengren, Jenny Lindahl och Henrik Jönsson. Jag heter Staffan Dopping. Ja, nu är vi inne i mars. Det är väl på något vis mittemellan vinter och vår, även om det knappast har känts som vinter, i alla fall inte här i Stockholm. Ja, vad säger veckans panelister? Ingen av er är debutant. Jag säger hej till Björn Rosengren.
Hej.
Entreprenör, strategisk rådgivare, styrelseproffs med mera och med partibeteckningen Blåsosse. Den är väl kvar?
Jag ska börja döpa om den till Merkantilsosse.
Okej, okay. Ja. Kanske kan leva parallellt de där två möjligen då. Och Jenny Lindahl, tidigare Vänsterpartiet i olika roller, numera chef för Arena Opinion. Hej igen.
Hej, hej.
Och Henrik Jönsson, youtuber, entreprenör och debattör. Välkommen åter, Henrik.
Tack snälla.
Ja, vad säger ni om den här årstiden eller vad vi har för någonting utanför oss?
Just exakt nu så är det väldigt fint här i Stockholm. Solsken, varmt, men det är väldigt instabil.
Ja, man ser dammet på fönstret. Då betyder det att solen är framme.
Det är våren här, ja.
Innan vi går in på de hetaste frågorna för Sverige så kan vi spana mot USA och läget i primärvalssäsongen. Det var ju supertisdag den här veckan och det är ju det demokratiska partiet som vi har ögonen på.
From day one we have been taking on the establishment.
It ain't over, man. We're just getting started.
This will become a contrast in ideas. It's a great night.
En bra kväll, ropade Joe Biden, som ju verkligen har satt fart på sin kampanj, medan Bernie Sanders pekar på att han utmanar etablissemanget. Och egentligen finns väl bara de kvar nu. Vad säger ni om det demokratiska partiet? Hur stora eller små är möjligheterna att de kan utmana president Trump? Björn?
Jag tror att de är relativt svåra, men om man ser sett över tid. Så i Amerika, det är ju ett väldigt splittrat land och var Trump egentligen företräder, det är ju en minoritet. Han företräder de vita männen och de minskar ju i antal. Det är det man ser i USA, det är de som kommer från Asien, det är de spansktalande, det är de svarta som blir större och större. Och därför har jag hamnat i den här situationen att han väldigt hårt har att företräda minoritet. Och den kommer sett över tid inte att hålla. Samtidigt så tror jag att det är lite illa. Vi har en 74-årig president som ska sitta 4 år till. Vi har en 78-åring och en 77 eller något sånt där. Mm. Lika gamla som jag. De ska sitta i 8 år. Det gäller alltså den viktigaste posten här, det är att man är ung och stark och tar vicepresidentposten. För att, och därför tror jag, tyvärr har USA eller demokraterna inte lyckats att få en Kennedy eller en Bill Clinton eller den typen. Då tror jag att de skulle vinna. Men som det ser ut nu ser det väldigt illa ut.
Jenny, du följer här noga, vet jag.
Mm. Och jag tänker att oavsett om vi skulle få fram en Kennedy så tror jag att Trump skulle vinna det här valet. Därför att det som talade emot Trump sist visade sig vara problem som undanröjdes. Det vill säga att alla republikaner inte ens skulle rösta på honom. Det gjorde de. Att han inte var statsmannamässig. Nu har han ju suttit i 4 år. Så att jag kan inte se hur han skulle få färre röster i år, utan snarare mycket fler. Och då blir det väldigt svårt vem som än utmanar, därför att han fick mycket röster helt enkelt. Men då tror jag att det som blir ännu mer intressant än vem som är presidentkandidat för demokraterna nu är vem som är det om 4 år. Och då finns det väl en risk också att den som blir det nu, för det är ju 2 falanger inom demokraterna som vi pratar om. Och den som vinner nomineringen nu kommer förlora mot Trump. Och det kommer betala sig dåligt på sikt i
det är lite svarta Petter att ja, bli. Men är det givet att det måste bli antingen Bernie Sanders eller Joe Biden?
Det tror jag. Och jag tror också, det här tycker jag ändå är positivt. Jag tycker att det är två politiker som båda är väldigt lätta att gilla. Det är inte så ofta man ser Bernie Sanders för att han är en visionär, kan entusiasmera. Joe Biden för att han är otroligt charmig. Så att, det är ändå, vad som än händer så tror jag det kommer bli en viss entusiasm i den kampanjen.
Henrik?
Jag var ju över på CPAC i förra veckan faktiskt, som är, man får väl säga, republikanernas Almedalen eller någonting. Och vad man kan plocka upp av stämningen där så är det väl att Team Trump, de känner sig fullständigt ohotade. Alltså det finns inte en suck. Rörelsen har så mycket råg i ryggen. Att min egen analys av situationen, det är väl från demokratiskt håll så är de som är frontrunners nu, det är människor som inte har någonting att förlora på det. För de kan inte köra igen. För att vore jag en demokratisk kandidat så skulle jag inte köra mot Trump i det här tillfället heller, på grund av att man är så chanslös.
Men det här är spännande. Nu vill jag nyfiken på hur diskussionerna går då bland republikaner om vad som ska hända om 4 år. För att då kommer inte Trump ställa upp av rent konstitutionella skäl såklart. Så,
Han kanske har infört diktatur.
Det kanske han har. Ja, finns det några tydliga...
Ja, så det de primärt håller på med nu, det är ju att de arbetar aktivt genom organisationer som till exempel Turning Point USA, som är så här aktiv inom studenthögern då, att de har etablerat campuses för konservativa studenter runt om på 1100 lärosäten i hela landet. Så att syftet där, det är ju att hjälpa att få en tillväxt av en ny generation unga conservatives av olika schatteringar.
Han kan ju utse sin dotter som vicepresident. Det är alltså rent konstitutionellt kan han ju.
Finns det någon...
Då skapar han en dynasti. Han utser sin dotter som vicepresident. Och sen vet man ju inte hur det går det valet som kommer. Nu är jag lite konspiratorisk här.
Men jag tänker på House of Cards.
Ja, lite House of Cards. Han kan utse sin dotter då, om jag nu hårdrar här.
Skulle du kunna säga, Jenny, vad säger du?
Ja, alltså, man har ju underskattat Trumps förmåga att göra oväntade moves många gånger, så varför inte?
Och sen är det väl så att vad han har lyckats med, tycker jag, Trump, det han har kidnappat partiet. Alltså republikanerna är totalt grepp över partiet. Ingen vågar ju gå emot även om de skulle vilja, just därför att då löper de i risken att de inte blir valda. Det är ju liksom det stora politiska greppet han har lyckats med.
Mm, men jag frågar lite grann om demokraterna här, och ni svarar mycket intressant då om Trump och hans ställning där. Men Joe Biden, det var ju en mycket svag start för honom tills det gick så otroligt bra här nu i supertisdagen. Vad ligger bakom att han plötsligt hade såna här framgångar?
Bernie Sanders ligger bakom. Min bild av det där är att det demokratiska partiet är också en bred kyrka. Det innehåller många olika åsiktsströmningar, och jag tror att Bernie Sanders är en ganska polariserande, för att han är hard left. Och det finns väldigt många som är mycket mer marknadstillvänliga av typen som Bill Clinton. Som jag tror att det finns en risk att om de blir demolerade i det här valet, att det blir mycket, mycket stora slitningar inom det demokratiska partiet, vart man ska ta vägen.
Men Bernie Sanders blev väl inte så mycket vänster plötsligt nu senaste veckorna, utan det här är väl någonting som har funnits hela tiden. Vad var det som gjorde att Joe Biden avancerade just nu?
Men samma anledning som Jeremy Corbyn i England, att får du en radikal som dyker upp på ena flanken, så är den reaktiva impulsen att svara med en radikal på andra flanken. Det är så att jag tror det ser ut. Men mittenfältet har blivit så tomt och mycket har tryckts ut mot båda flankerna på båda sidorna.
Men jag tänker också på din fråga, Staffan, kring har det hänt någonting de senaste veckorna? Och det tror jag väl i och för sig inte, mer än att det här var hela tiden det väntade. Så att det som är konstigt är att Biden låg så dåligt till ett tag i, som det såg ut i siffror. Mm. Jag har hela tiden, det var för ett par veckor sedan som jag började vackla, men jag har hela tiden trott att Biden kommer ta det här, och det tror jag fortfarande. Och inte minst därför att det alltid är, det här är två falanger i demokraterna. Högerfalangen, så att säga, vi kallar dem så lite slarvigt, är ju alltid de som vinner, så att jag ser inget skäl till att det skulle ha förändrats jättemycket de här åren.
Ja, han fick väl med sig afroamerikaner, alltså de svarta. Det var där han fick sin stora tyngdpunkt. Det är väl ena. Det andra, är det inte så som det oftast är i politiken, fast man inte ser det förrän efteråt. Det är en generationsfråga. Det finns väldigt många unga väljare som inte finns riktigt i det här etablissemanget, som kanske röstar på ett annat sätt än vad man tror de ska rösta på. Så har det alltid varit. Ta in socialdemokratin, har ju socialdemokratins styrka varit att man har legat rätt i tiden. Man har fångat en berättelse som ligger i tiden, och den är oftast för generationsstyrd. Den har man ju, för nu Sveriges kyrkan, misslyckats med idag. Man har inte den berättelsen. Och jag menar det att politik är ju så, vi sitter ju här och resonerar vad som händer nästa val. Och man måste ju på något sätt försöka förstå underströmmarna. Vad kommer hända om 10 år i USA? Och då vidhåller jag den här uppfattningen att den vita medelåldersmannen är en minoritet. Och det är andra grupper, unga, kommer från andra etniska förhållanden som blir större och större i USA. Och då kommer politiken antagligen bli annorlunda.
Vad säger Jenny om den hypotesen eller analysen?
Ja, alltså det finns ju någonting i, tror jag, om man tittar på de här politikerna, Corbyn och Sanders och så vidare, så skapar de ju en entusiasm, och det tror jag dels ligger väl någonting i det du säger om Trump, och att det finns en polarisering i det, men sen tror jag också att det är den här, vad ska man säga, vänstern, socialdemokratin i världen och Europa har ju stagnerat någonstans i vägval. Det är oklart vad vägvalen är, det är oklart vad de nya politiska projekten är. Och det där är ju en strid som står, jag menar, i S i Sverige, i Demokraterna i USA, och där det är jätteoklart vad den kommer ta vägen. Och det tror inte jag bara är en generationsfråga, utan det blir ju en ideologisk politisk strid också.
Hur långt till vänster står Bernie Sanders? Du har en viss kunskap om vänsterpolitik.
Ja, alltså han står ju väldigt långt till vänster om man tittar på programmet. Det finns ju mycket i hans program som knappt Vänsterpartiet skulle kunna driva i Sverige. Till exempel att vi ska ha alltså det som handlar om arbetarägda företag, böter för företag som har för stora inkomstskillnader, aktieskatterna och så vidare. Men det är väl i och för sig någonting som, om någon ska införa skatt på handel med aktier, så är det väl USA eftersom de är störst, så att inga andra kan göra det utan att de gör det först. Men det är väldigt radikala krav som knappast skulle gå att driva här. Men jag tänker att precis som med Trump så är ju också mycket av det här retorik. Det är inte någonting som någon förväntar sig kommer genomföras egentligen. När Trump säger att han ska bygga en mur som är 2 meter hög, så är det ingen som tror att det kommer stå en så stor mur hela vägen till Mexiko på riktigt. Eller kanske några tror det, men det är inte det man förväntar sig. Man vet att det inte kommer vara en sån mur, men man gillar retoriken. Och så tror jag det är lite med Sanders också. Så att,
signalpolitik mer än
slippery slope. Alltså, mot det kan man ju säga att det kanske inte gäller muren. Trump har ju gjort mycket det han har sagt han skulle göra. Det är ju det som bär hans kredibilitet. Så den meningen, sen kan man tycka illa om det, men han har gjort det faktiskt. Det tycker jag ändå är en skillnad.
Vi lämnar USA nu för att dimpa ner i den verklighet som på många sätt är präglad av ett virus. Och statsepidemiolog Anders Tegnell har blivit en känd profil.
det är ju som vi är fortfarande i samma läge, att här gäller det att stoppa spridningen i Sverige så fort och så effektivt som möjligt. Så att vi slipper få en omfattande epidemi som i Italien och Sverige. Och det fungerar väldigt bra med de rutiner och annat som vi har uppsatt idag.
Det här var från en av de dagliga pressträffarna i veckan. Och fredag förmiddag fanns 101 bekräftade fall av covid-19 i Sverige. Den siffra som gäller när vi spelar in det här nu på fredag eftermiddag kanske inte aktuell när ni lyssnar på veckopanelen. Men sett ut över världen är läget mer eller mindre allvarligt. I Italien är alla skolor och universitet stängda. Alla i hela landet. Och i Sverige säger finansministern att coronaviruset kommer att hämma världsekonomin. Och också Sveriges tillväxt för år skrivs ner ytterligare. Och också svenska skolor har valt att stänga några stycken. Ja, hur bedömer ni coronaläget just nu? Medborgare och ledamöter av veckopanelen. Björn Rosengren.
Ja, jag skulle vilja citera Roosevelt. Han sa så här: vi har ingenting att vara rädda för, förutom rädslan. Och jag tycker det kännetecknar väldigt mycket. Jag tycker om jag går tillbaks med den erfarenhet jag har i politiken, så tycker jag att vi har fått någonting som man skulle kunna kalla för rädslans filosofi. Politiker, inte minst de på ytterkanten, ofta skräms med rädsla. Tar vi Ny Demokrati, eller Sverigedemokraterna blandar ihop dem här, är ju faktiskt så att de har ju mycket det här med rädslan. Det är för många invandrare, det är fel på för flyktingar. Och vi styrs mycket av rädslans filosofi. Och det är jag faktiskt väldigt orolig för. Och jag känner även när det gäller coronaviruset där, som är ju klart väldigt allvarligt. Det sprider sig snabbt, det är 101. Ingen har ännu dött.
I Sverige?
I Sverige. Och det, jag tror att vi måste stanna upp lite grann. Jag vill inte gå så långt som förra finansministern i Finland sa: tvätta händerna och res, det går för långt. Men jag menar att dämpa ner lite, förstå att det här är ett virus, vi måste ta hand om det. Men denna rädsla som byggs upp tycker jag mycket stöd av media. Så fort det är någonting, de ska intervjua. Jag såg när de intervjuade som satt med en lapp här med sån här kamera från telefon. Och så man hörde liksom i journalisten, till varje pris måste få honom att säga: du kanske kommer att dö, eller du helst ska du gråta, du är förtvivlad. Och han satt och sa sig: jag är väldigt frisk. Och det är... Alltså det är klart det är allvarligt, men vi måste ändå dämpa ner det, för det här blir ju mer en ekonomisk influensa än en medicinsk influensa, om vi inte stannar upp.
Björn är orolig för rädslan. Henrik Jönsson.
Alltså, två stycken spaningar på precis på det du säger. Jag uppfattar att konstigt nog så verkar det finnas en spegling av en allmänt polariserad samhällsdebatt även i en så matter of fact fråga som en virusspridning. Att på ena flanken så har du människor som säger: det här är Armageddon, den svarta döden kommer att utplåna hela världen. Och på andra sidan så har du ett gäng människor som säger: det är ingen fara alls, alla som tycker det är det minsta problemet är osakliga alarmister. Det finns väl fog för att placera sig någonstans i mitten och säga att all right, vi kanske ska ta det här på allvar och se vad vi kan rusta. Och det kanske även är legitimt att befolkningen tar ett visst ansvar för att ha en beredskap hemma om det är så att det blir väldigt många människor som behöver ligga på sjukhus. Det är väl inget konstigt.
Men det är ju inte så lätt att navigera här i det här. Inte för journalister heller, tror jag. Vi talade ju om corona och covid-19 också i förra panelen, och det har kommit en del starka invändningar mot en del av det som sades i den panelen, bland annat en jämförelse med svininfluensan 2009, innehåll uppgifter som inte var korrekta. Vi ska verkligen försöka vara sakliga nu och framöver här, men vi kan ju ändå bedöma vad vi har uppfattat, så att säga, av vad myndigheterna säger. Vad är Jennys reaktion?
Jag ser det här som en väldigt bra... Okej, det är inte bra såklart med coronaviruset, det är ju hemskt, men...
Det vore att ta i, va?
Vi vet ju inte riktigt hur världens beredskap ser ut för snabbt spridda virus. Så det här är en väldigt bra övning, därför att det här viruset är inte så dödligt. Det är inte så farligt, men det följer alla de här mönstren som virus gör.
Och det tycks ligga på 2% just nu, sägs det. Det är ju betydligt mer än med influensa.
Det kommer inte vara det här som utplånar mänskligheten.
Men det är mellan 5 och 10 gånger högre än ett typiskt virus, enligt Henrik Brändén.
Ja, och det, det sprids väldigt snabbt. Och det gör att det här blir en väldigt bra övning, för vi kan här testa lite grann samhällets beredskap. Vi kan lära oss någonting av det här. Och vi kan se vad händer, hur ska myndigheterna agera i ett läge som ändå inte är så skarpt som det skulle kunna vara om det var en högre dödlighet i det här viruset. Så att på så vis, även om det såklart är hemskt, så kunde det varit mycket hemskare, och vi kan ta med oss väldigt mycket lärdomar ur det här som händer nu.
Men det handlar om hur det här uppfattas då av allmänheten. Det är bara att se på de som har Facebook och se flödena nu, hur liksom en del är väldigt, väldigt upprörda på olika håll, och många röster, jag ska inte säga att det är majoritet, men många trycker en ganska stark misstro mot Folkhälsomyndigheten.
Det är inte så konstigt. Du såg ju här Tegnell-utspelet då häromdagen, liksom, som visade sig att det var en felcitering, eller de har tagit ur kontext i själva verket och syfte. Vi kanske ska ge kontexten på det. Nu minns jag inte ordagrant.
Han sa ungefär så här, att ökningen av coronafall i Sverige kan ha nått toppen. Det finns anledning att tro att vi kommer att pika nu.
Ja, exakt så.
Anders Tegnell.
Och det han syftade på då, det var ju alltså på grund av att vi importerar alltså infektioner från huvudsakligen Italien. Mm. Men vi har ingen inhemsk spridning från svensk till svensk.
Nej. För att bara säga att det är klart det är allvarligt. Jag sitter ju inte här och negligerar det. Utan jag delar den här uppfattningen, man får lägga någonstans mitt emellan. Men som ändå är styrkan i Sverige, det är att vi har väldigt starka myndigheter. Det är, alltså, det är inte någon politiker som sätter sig ner och bestämmer. Det är klart de bestämmer i resurser och så vidare, men det är ändå de som gör bedömningarna. Det är professionen från våra institutioner, och jag tycker det känns väldigt tryggt. Och där ger man ju inte en alarmerande bild, man ger en bild hur man ska hantera det här, och man måste ta det på allvar, men man drar ju inte på. Och jag känner mig ganska nöjd med det, men jag är lite rädd för, och det är något nytt fenomen tror jag, det här var även på, nu ska vi inte blanda ihop så jag blir felbedömd, men det här, om vi går och tittar på historien, 30-talet och 40-talet, mycket det som drog fram de här konstiga regimerna, det var rädslans filosofi. Man skapade rädsla. Och det är det jag är så rädd för. Det har inte det här med detta att göra. Men jag ville bara ta det som det har liksom ökat, tycker jag, i samhället. I alla länder nästan, rädslan.
Men du, när det finns saker och ting som ändå innehåller en fara, det är ju ändå som sagt, det är en dödlighet på 2% någonting hittills, och det är ganska många döda i Kina och i Italien. Så en viss rädsla är väl sunt för saker och ting som är farliga?
Men det ska vara sakligt byggd. Då ska man säga att det är 2%, och du ska veta också det. De flesta som dör, nu sitter läkaren Rosengren här, de som dör, det är helt enkelt de som har, de är gamla, de är min ålder, de har oftast andra sjukdomar kopplade, och de har ju all rätt att leva, det är inte det. Men jag menar det, man får inte förstora som man känner att nu kommer nästan varenda människa dö i detta.
Jenny, vad anser du om tilltron till myndigheterna och hur det där ligger till i Sverige just nu?
Det är ju oroväckande, tycker jag, att det skapas massa hat i en sån här situation när man faktiskt är beroende av att ha ett sakligt samtalsklimat.
Och du upptäcker sånt hat alltså?
Alltså det kanske inte är inte värre än i andra frågor. Jag menar, hatet när det gäller flyktingfrågor är ju större än när det gäller den här frågan. Men jag tycker ändå att det är ogenomtänkt att börja liksom hetsa kring såna här frågor utav våra medborgare som gör det då. Men de flesta gör ju å andra sidan inte det. Men jag tänkte på en annan spaning kring det här. Man brukar ju prata om när det gäller, alltså saker man kan lära sig då. Man brukar prata om när det gäller sjukdom att ofta är det ju inte viruset eller sjukdomen som är den stora faran, utan fattigdom och brist på infrastruktur och brist på vårdinrättningar och sånt där. Men här kan man ju också se väldigt tydligt att rikedom är ett problem. Det vill säga, om man tittar på listan över de hårdast drabbade länderna, så bortsett från Kina och Iran och så vidare, som är några undantag där det har varit väldigt stor spridning, så är det ju som en lista över OECD-länderna. Det är de rikaste länderna som har störst spridning, därför att det är därifrån folk reser jorden runt och träffar varandra. Och jag vet inte vad man ska dra för slutsatser av det.
Nej, men därför vi kan ju inte dra en slutsats att det är ett problem att folk har välstånd så att de kan resa. För att vi ska vara lokalt fjättrade för att undvika infektionssjukdomar. Det blir ju bakvänt hur man använder på det.
Jag tycker ändå att det är en spaning.
Det är en spaning, absolut. Det är det. Men jag skulle vilja göra ett ekonomiskt argument här. Därför att jag menar, Kina opererar just nu på ungefär 60% av sin normala output. Alltså ekonomisk kapacitet. Det finns indikationer på att det här kan triggra en lågkonjunktur som redan har legat och bubblat under ett ganska långt tag. Och jag menar, man får väga in det, jag menar, hur det ser ut i Sverige. Jag har ett citat där LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson, han sa så här: corona spelar inte någon roll för avtalsrörelsen. Arbetsgivarna har sagt att det minskar löneutrymmet och detta reagerar emot. Det är typiskt arbetsgivare att alltid påstå att olika saker gör att just nu inte finns några pengar.
Det är typiskt arbetsgivare.
Det må vara hänt, men en situation som coronaviruset som då drabbar rent konkret kapaciteten, alltså produktionspipelines som är beroende av varandra, där du plötsligt har mindre kapacitet att vara produktiv, i synnerhet för mindre verksamheter, så påverkar det ju lönsamheten direkt om det är så att folk inte kan komma till sina arbeten eller de väljer att, antingen om de är sjuka eller om de är rädda så att de stannar hemma. Så att likaväl som, jag menar Björn, du pratar om det här med att the only thing to fear is fear itself. Men det första offret för rädslan är ekonomin. Alltså vår kreativa, produktiva output i samhället. Och det är ju påtagligt.
Björn?
Jag tappar tråden här. Men jag delar Henriks uppfattning att man kan inte, alltså välfärdssamhället, varför vi inte har någon som har dött ännu, varför vi har ändå viss kontroll över detta, det är för att vi är ett välfärdssamhälle. Vi har, ska säga, en infrastruktur som är mycket starkare än, ska tippa, vad som finns i norra Italien och kanske andra länder. Vi, som man menar när man pratar om rikedom, då kan jag ändå börja med för att vi har ett stark stat i Sverige. Vi har en stark sjukvård i förhållande till andra, därför kommer vi kunna hantera det här bättre. Sen är det klart att vi kan ju inte säga så här, jag har själv ett hus i Italien, jag kan inte åka dit nu, men jag kan ju inte drabbas av att jag nu skulle få någon extra skatt eller någon sån här någon stämpel. Fan, han har ju ett hus i Italien, det går ju inte.
Men den här rädslan som finns gör väl också att folk köper mindre, kanske tror att man kommer bli fattigare, staten kommer bli fattigare när tillväxten går ner och så vidare. Så att
jag tror inte det. Det som jag har sett, det är en del som jag inte förstår, men det beror på att jag kanske negligerar detta. För så här, som parentes här, jag är helt övertygad om, med den uppfattning jag har, det här kommer att vara försvunnet om en månad. Helt övertygad om det. Då har den här virusen lagt sig, vi kommer att få se att börser och allting vänder upp. Sen kan det vara andra problem. Det finns ju de som menar till och med, och det står inte jag för, att kineserna, de gör det här, har spritt det här, inte för att de har sprutat virus i folk, men de kommer att utnyttja det här politiskt väldigt kraftfullt. Och det har att göra med att Kina har ju haft en tillväxt som lite har gått neråt. Och då skulle man kunna använda det här, så att säga, inrikespolitiskt. Att den här nedgången för hela Kinas maktstruktur, eller för att kunna hålla upp Kina, det är ju att folk får det bättre. Och börjar de få det sämre, då får de ju oro, och, som kineserna säger.
Ja, du tänker en chockdoktrin.
Ja, man får liksom en tappa balansen, man är rädd för kultur. Det man är mest rädd för, det är ju så att den gamla kulturrevolten som var, eller som Mao Zedong styrde upp. Men jag tror att det här kommer faktiskt, om en månad så är det här borta, så är vi igång och drar igång igen.
Där stack du fram hakan.
Verkligen modigt, tycker jag.
Det här kan vara ditt moment när Bill Gates sa att vi kommer aldrig behöva mer än 640 kilobyte eller RAM in.
Ja, nu uttryckte jag inte så, att jag sa att jag tror det, med den uppfattningen att det här har försvunnit om en månad. Det jag står.
Ja, men du säger det i veckopanelen från Kvartal, det är inte vilken plattform som
helst. Nej, det är spritsen över hela världen.
Helt övertygad, inte tror. Men det, okay. Betydelsmässigt är det samma, men det är nyansskillnaden.
Okej, okay, då säger att jag är helt övertygad om att det här är borta med månad. Och jag tror att jag kommer få.
Men apropå det här med hur mycket vi litar på myndigheter, det är ju då ett antal skolor som har stängt. danska melodifestivalen, de kommer inte ha någon publik under lördagens sändning där. Svenska Sveriges Television har alldeles nyss, såg jag då, bestämt att jo, vi kör med publik på Friends Arena, 35 000 personer. Men man uppmanas att inte komma om man har varit i riskområdena. Men skolor som stänger, det är precis tvärt emot vad Folkhälsomyndigheten har rekommenderat. De har sagt att man vinner ingenting på det, och ändå så är det ett antal skolor som har gjort så. Jenny, vad tyder det på?
Det är nog det som Björn är inne på, rädslans filosofi, att man inte vågar ta några risker.
Då litar man ju inte riktigt på myndigheterna.
Nej.
Alltså inte ens kommuner då, eller de som driver skolorna.
Nej, men man också, vi vet ju hur skolsystemet ser ut idag. Föräldrar har ganska mycket makt ofta i skolorna. Rädda föräldrar ser jag framför mig som skriver och klagar. Skolledningen kanske inte orkar hålla. Det är enklare att bara stänga skolan än att bråka om det. Men, för det betyder inte nödvändigtvis att de är övertygade om att det är en stor risk att öppna skolan. Men jag vill bara säga att personligen känner jag väldigt starkt med den här situationen, att jag faktiskt litar på myndigheterna. Det här är också ett test på om man faktiskt gör det. Är det så att det känns som att jag kan lita på myndigheterna? Jag känner att ja, det är inget svårt val, utan skönt känner jag att de verkar ha koll på det här, att de verkar veta vad de pysslar med. Och det känner jag verkligen genuint. Så jag känner mig trygg med det. Att få stresstesta mitt eget förtroende för våra myndigheter.
Ja, yeah, well, jag bunkrar lite grann i bakfickan för säkert.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just det, för det var... Därför det var du som sa nyss att vi köper mindre. För det verkar ju också som ett nu,
ja,
här i starten.
Vissa köps det mycket av nu. Ris och mjölkpulver och konserver och soldatens härtroppa.
Alltså, det var det jag skulle ha sagt på hälsa oss mycket annat. Jag förstår inte. Jag känner människor som hamstrar. Fyller kylskåpet för att de ska hamna i läge att de tror att de inte kan åka till jobbet.
Ja, det är ju dumhet att fylla kylskåpet. Du behöver ju ha konserver och grejer som kan stå...
Torrprodukter och vad det är för någonting. Det är väldigt svårt att förstå det.
Men det har ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sagt att man, en veckas användning...
Om det blir krig, ja.
Ja, vi ska ha det redan innan. För att om alla skulle bunkra samtidigt och köpa konserver för en vecka...
Då är det för sent, då går det inte att göra.
Då kommer ett antal... svaga grupper, höll på att säga. Att inte
jag är uppväxt i ett samhälle där jag alltid har känt trygghet, och det är kanske mitt fel. Jag kanske åker på en blåsning.
Är du Sveriges största icke-prepper, Björn Rosengren?
Ja, det tror jag.
Tydligen.
Det tror jag.
Han bara utstrålar trygghet.
Ja, det ordnar sig.
Utstrålar bara trygghet, ja. Och tror på samhället och grannar och företag. Och... Mm.
Men det är det viktigaste prepper-inställningen också, att ha goda relationer med sina grannar.
Ja.
Det här är veckopanelen vecka 10.
Tack för att du lyssnar på Kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet genom gåvor. Tack för att du följer och stödjer Kvartal.
Nu har flyktingfrågan blivit het igen. Som ni säkert vet har Turkiets president Erdogan inga problem med att använda människor som har flytt som brickor i ett politiskt spel. Och förra helgen öppnade Turkiet gränsen mot Grekland. Och sen tidigare finns inte mindre än 3,6 miljoner människor från Syrien på turkisk mark. Men kan det bli en ny flyktingvåg som 2015? Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik var inte påtagligt orolig för det när han intervjuades i SVT:s morgonstudion.
Det
Det är många som drar paralleller med det som hände 2015. Men man måste ha klart för sig att det är ett helt annat Europa som de här människorna möter idag än för 5 år sedan. Då, 2015, då var det egentligen en dominoeffekt där varje gräns på hela vägen upp till Sverige föll. Och där vi, kanske tillsammans med Norge och Finland, var den sista dominobrickan. Och vi ser ju hur stater nu tänker att om de här personerna kommer till oss, då kommer de att stanna hos oss. För gränsen bakom är stängd. Så varje gräns i Europa är stängd eller förbereder sig för att stänga.
Men lika lugn var inte Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, som själv flög ner till gränsstaden Edirne i Turkiet för att där bli flygbladsutdelare och uppmanade migranterna som han mötte att inte sikta på Sverige i en telefonintervju med SVT.
Jag är också orolig för att vi ska få en ny situation som den vi hade 2015 där vi tappar kontrollen. Det får inte hända igen och därför är det så viktigt nu att vi hjälper Grekland att upprätthålla den yttre gränsen. Det är Sverige är fullt och vi har ingen möjlighet att ge vare sig pengar eller husrum åt fler migranter, utan om man vill åka till Sverige så bör man inte göra det.
Och migrations- och justitieminister Morgan Johansson låter när han möter politiska reportrar mer som Migrationsverkets chef.
För 5 år sedan så hade Sverige EUs mest generösa flyktinglagstiftning. Det har vi inte nu. Vi har en av de stramaste lagstiftningarna i EU. Nu har vi då dessutom gränskontroller både i Sverige och upp genom hela Europa. Men vi måste göra vårt för att se till att avhjälpa situationen för Grekland här nu.
Vad säger panelen? Finns det en risk att en flyktingkris som den 2015 uppstår igen? Henrik Jönsson?
Alltså, det är väl svårt att sia om egentligen hur stor den risken är. Jag menar, det antalet flyktingar som har kommit igenom hittills, det har ju varit tydligen baserat på de uppgifter som jag har, att den turkiska regimen har helt enkelt bussat folk till gränsen och aktivt uppmanat dem att lämna landet, vilket har gett upphov då till huvudsakligen bilder på tårgranatsutväxlingar mellan grekiska och turkiska gränsvakter, vilket förstås är precis vad Erdogan vill, eftersom han använder det här. Han gör ju ett vapen av migrationen, helt enkelt.
Men vi frågar Jenny, kan det bli som 2015 igen, eller åtminstone något som kommer beskrivas som en flyktingkris i Europa?
På sätt och vis har ju samma flyktingkris funnits hela tiden, därför att det är samma flyktingar, och de finns, så att säga. Det är de här miljonerna som finns i Turkiet. Vart de finns, ja, det leder till olika politiska konsekvenser och olika politiska diskussioner i olika länder, men flyktingkrisen är ju på något sätt konstant.
Men att sen den här gränsen inte är så tät som tidigare?
Nej, exakt.
Vad händer?
Den stora skillnaden är vems problem är flyktingkrisen att hantera. Och då tror inte jag, gränserna kommer ju vara stängda hela vägen, och vi har dessutom en mycket striktare migrationspolitik i Sverige själva idag också. Så att det ser jag som nästan omöjligt.
Och den ena gränsen efter den andra är stängd då, så det kan inte bli något dominospel då, av det skälet, säger du.
Det är väldigt svårt att ta sig hit.
Björn Grosengren, har du?
Jag tycker här är ett bra exempel på rädslans filosofi. Jim Åkesson åker ner till gränsen och talar om vilket elände det kommer att bli, hur farligt det är. Och alla de här flyktingarna kommer i princip komma till Sverige. Kommer se ut som 2015. Det är ju den bilden han ger.
Har Åkesson bara drömt att det skulle bli nya stora flyktingströmmar?
Nej, han är ju skicklig. Va? Han åker dit, och sen är det ju så, alla politiker, de flesta politiska partierna, det är väl 2, Centern och Vänstern, som tycker lite annorlunda. Alla de andra partierna tycker ju som Åkesson idag.
Ja, Miljöpartiet får du ju nämna också.
Ja, förlåt, jag glömde Miljöpartiet. Okej. Okay. De kanske var viktigast.
Det var inte första gången man glömde.
Nej, men jag menar, så att alla de tunga partierna uttrycker ju samma sak. Så det är ju liksom ingen skillnad. Men svar på frågan, det är att det kommer inte bli som 2015. Det kommer inget EU eller inget politiskt parti kunna klara av. Men det intressanta som jag vill bolla in här, vi har ju 3 vita män som håller på att slå sönder Europa. Det är Boris Johnson. alltså med, ur, bort med Europa, de är inte europeer, de är någonting annat, de ska tillbaka till samhället. Sen har du Putin som alltså har en väldig negativ syn på Europa och bollar med länderna där ju rädslan ska Ungern köpa vapen i Ryssland, ska Ungern få stöd och det är likadant, Polen är helt annorlunda av andra skäl. Och sen så har du Trump som är ju ställer sig bakom NATO, inte lika intressant, där får de klara av själv och så vidare. Det tycker jag, och det har ju lite med hela den här världen att göra, för får man inte slut på kriget i Syrien, det är det handlar om. Nu, får man inte slut på det, då får man heller inte slut på flyktingarna.
Ja, men jag vill gärna vara tillbaka lite grann med det som har skett just nu också med svenska ögon. Det där var inte ointressant på något vis, men Jim Åkesson hade ju med sig flygblad och precis alldeles nyss så blev han tydligen gripen då, och han hade inte tillstånd till att göra sådär, men han ju var där något dygn i alla fall och var med ett antal sändningar och sådär. På de här flygbladen som han delade ut där med text på engelska så stod det alltså: Sweden is full, don't come to us, we can't give you more money or provide housing, sorry about this message, the people of Sweden, Sweden Democrats. Vad är er bedömning av budskapet, det som han fanns på de här flygbladen?
Om det är sant eller falskt?
Men budskapet
ja,
ligger väl...
Ja, men fråga Morgan, har ju samma budskap.
Alltså,
han säger ju samma sak.
Att Sverige är fullt, ja. Det budskapet. Ja, vad säger ni om det?
Jag tycker det är riktigt tokigt, därför att alltså, när blev det fullt? Exakt vid vilken siffra hade nått vi den ultimata folkmängden? Alltså fler människor är ju i så fall en större ekonomi, en större tillväxt och så vidare. Sen huruvida man klarar ett visst tempo i ökningen, huruvida man klarar integration, utbildningssystem och så vidare, det är en annan sak. Och det handlar om vad man fattar för politiska beslut.
Men säger du mycket... att Sverige är inte fullt?
Nej, men alltså vadå? Ska vi sluta föda barn då i så fall? Det är klart att Sverige inte är fullt.
Nej, men så här, jag tror att här måste man tänka lite grann som en reklamperson. Alltså att använda ett ord som fullt, det är ju inte seriöst, och det vet ju alla, det vet ju Jimmy Åkesson också. Syftet med det är ju att sälja ett budskap som går hem till partibasen och som egentligen betyder så här: vi är trötta på det här, det kostar för mycket pengar, vi vill lägga svenska skattemedel på någonting annat än invandring. Sen så ska man väl också säga det här med att åka ner och dela ut flygblad, det är ju smart, det är ju grilla marknadsföring att han åker dit, det är ju kinderäggsmarknadsföring. Det kommer ju som en söt karamell som alla medier suger i sig för att det är så utstuderat. Men sen så finns det en liten överraskning in i det där ägget som då helt enkelt paketerar det här i en extremt bred mediematta. Och nu kör de ju den, jag vet inte om jag har sett det, men de kör ju den här kampanjen med att det är fullt nu på lokalplanet runt om på alla orter, Göteborg, Malmö, olika ställen, med att Malmö är fullt, Göteborg är fullt. Vilket lyfter upp på lokalplanet alla de här lokala gruppledarna så att de blir kända och de får media.
Så du kallar det för, sa du kindermarknadsföring?
Kinderäggmarknadsföring. Okay.
Jag tyckte du sa tindermarknadsföring.
Man hör vad man vill höra.
Björn?
Ja, alltså jag delar en uppfattning. Sverige är ju inte fullt. Jag menar, vi har asylrätten, vi föder barn och så vidare. Men han gör ju, alltså all utrikespolitik är ju inrikespolitik. Han ställer sig i Turkiet där det händer, han får alla journalister, hela världen, och då för att han vill påverka den inrikespolitiska situationen. Det är ju liksom helt själva greppet. Men titta sen på, och det kan man diskutera, moralen i det, och är det snyggt och det är fult och så vidare. Jag tycker inte det är speciellt snyggt, det måste jag säga. Men om vi lyssnar, vad säger Moderaterna, vad säger Socialdemokraterna? Vad säger de om detta? Så har de ju samma uppfattning. Det vill säga, vi kan inte återgå till 2015. Vi måste vara mer restriktiva. Jag delar den uppfattningen att vi måste vara det. Det gör jag. Men och därför menar jag, måste man ju sortera ut, vad säger Karl? Eller vad säger de andra? Det är ungefär samma sak. Fast han gör det på ett sätt som jag tycker är lite...
Mycket kritik har ju kommit mot att han har åkt ner dit. Och budskap till flygbladen. Jag har inte hört någon tung socialdemokrat säga att det är fel att säga att Sverige är fullt. Eller att det är fel att signalera...
Nu sa ju Björn det.
Ja, jag sa att det var fel att säga...
Han är tung socialdemokrat.
Jag delar din uppfattning att man kan inte säga att Sverige är fullt. Men jag vill än en gång säga det att vi måste ha en mer restriktiv politik när det gäller flyktinginvandring.
Har du samma uppfattning som Stefan Löfven?
Ja, jag tror jag. Och vi måste liksom se till att andra länder tar sitt ansvar. Vi tog alldeles för tungt ansvar 2015. Och det innebar ju att mycket av systemet följde ihop.
Mm. Men det där att man ska sitta och vänta på att man ska ta något slags EU-nivå beslut om fördelning av flyktingar. Så den personen som väntar på det tror jag väntar förgäves. För
delar den uppfattningen, men det är ändå en hedlig intellektuell diskussion man kan föra. Vi har insett att det är svårt.
Diskussionen har ju många nivåer i svensk debatt, och en sak som har varit i veckan har ju handlat om en bild som Moderaterna skickade ut på sociala medier med Ulf Kristersson i oljerock och keps ute i skogen med budskapet "Stärk gränsen". Och den där togs bort sen efter kritik. Vad säger ni om just den där lilla aspekten på migrationsfrågan?
Fel bild, oklokt.
Var det fel bild?
Ja, det väcker ju andra känslor. Det väcker ju liksom...
Men det var väl meningen att de skulle väcka de känslorna, tror du inte?
Jo, det tror jag. Men det blev för mycket.
Misstaget var ju att de plockade bort den i första taget. Alltså, den fick lite uppmärksamhet för att folk tyckte att jaktkonnotationen blev så osmaklig. Men att lägga ut den hade ju istället... Hade de varit lika smarta PR-minds som Sverigedemokraterna, så hade de kört på det där och sagt till de här Twitter-vänstern som fick psykbryt och säga att... Men det är ju ni som är tokiga, som alltså säger det här, faktiskt en barburjacka. Jag kom hit i en likadan, alltså jag vill inte skjuta
på
mig själv.
Ja,
det hade varit bättre att säga det ur ett PR-kommunikationsperspektiv.
Men okej, det här är ju en väldigt allvarlig och viktig fråga, men får man ändå göra lite konstiga radanteckningar på det här? För att dels när det gäller Kristerssons bild så är det ju jättekonstigt, tycker jag, språk, det här med att stå i den enda skogsgräns vi har mot Norge och Finland. Så det är ju en konstig gräns att stärka. Så den tanke man får om vilken gräns som ska stärkas är fel association också. Ja, det är en radanteckning bara. Men den andra, sen så när Jimmy Åkesson la upp en bild på sig själv när han åkte ner med flyget, då har han liksom också en jaktluck lite grann, fast mer godsägar, afterjakt. Jag vet inte, alltså, finns det någonting som heter afterjakt, alltså som afterski, alltså att man typ sån outfit har han ju på sig.
Afterjakt, jag har aldrig hört.
Alltså, han har typ en tweedcaps, vit skjorta, röd slips och någon slags blå lammullspullover.
Mm. Ja, det brukar ju vara så att man jagar i tweed och man har oljerock på sig när man inspekterar sitt gods.
Precis.
Alltså. Så jag föreställer mig, alltså, han har ju, det där är ju inte hans vanliga look, utan han har ju styrt upp sig i det här. Och då undrar jag, alltså, jag fattar vad man signalerar med Sverige fullt flygbladet, men jag fattar inte hur han tänker kring outfiten alls faktiskt.
Ja, men hela det här fenomenet med att folk liksom de sista två veckorna har varit fnoskigt upphängda på folks kläder. Jag menar, har vi Joakim Lamotts väst, Kristerssons jacka, och jag menar, det är som att vi är ett steg från att ha politiserat en helt tredelad kostym. Jag menar, någonstans lugna ner de upprörda byxhängslarna en liten smula.
Björn?
Jag tycker generellt sett att folk klär sig jävligt illa, men jag ska inte ta upp det. Men
nej, det gjorde du inte nu.
Det kommer med här nu. Jo, men det här med gräns finns det ju en diskussion som förs. När vi gick med i EU, öppna gränserna. Det som nu är ett litet problem, när vi har öppna gränser och vi har inte någon form av gränsskydd i betydelsen att vi kan se vad som händer mellan gränserna, det är ju all vapensmuggling som kommer. Alltså mycket av de vapen som används i de kriminella grupperna, de kommer ju via gränserna. Och det förs nu en diskussion om man kanske måste ha lite mer kontroll över våra gränser av just det skälet.
Mm. Mm. En sista grej om det här. Under de stora flyktingströmmarna 2014 och 2015 bildades ju också påtagligt migrantpolitiska rörelser, migrantpositiva rörelser i Sverige. Ni minns väl Refugees Welcome och sånt där. Kommer den där rörelsen, tror ni, att få en renässans nu? Eller har Sveriges stramare lagstiftning den effekten att den opinionen kommer ha det motigt?
Jag hoppas att den får renässans. Jag var den, i alla fall så var jag ordförande i den senaste stora invandrar- eller flyktingutredningen som gjordes. Och höll på i flera år. Och om man tillbaka historiskt så ska man klart för sig att Sverige är ett invandrarland. Och tar vi efter kriget så var ju de som bar upp den svenska välfärden. Och vi ska veta att de flesta som kommer hit är ju de som bygger, jobbar, utbildar sig och betyder väldigt mycket för det svenska samhället. Och vi måste tillbaka till den diskussionen. Sen finns det problem, tittar vi på mycket av de här som skjuter varandra. Det är ju andra, första, andra generationens barn som har då hamnat i kanske sociala svåra situationer. Men det, ska man tala om, det är så. Det är ju inte flyktingarna som kom 2015.
Mm. Blir det en ny renaissance, Henrik?
Nej, jag tror att den båten har gått för ganska länge sedan. Jag tror det hänger ihop med, jag menar, Björn, du säger här, jag i egenskap av marknadsliberal så uppskattar jag i alla lägen att folk ska få ta sig till olika platser och vara produktiva och bidra på olika sätt. Men vi måste också vara hederliga med att konstatera att vi har misslyckats ganska kapitalt med integrationen, och de som kom i den förra vevan, majoriteten av dem står väldigt långt från arbetsmarknaden och är rent realpolitiskt en skattetärande kostnad på grund av det. De delar liksom av den svenska befolkningen som under ganska höga rop såldes in en vision av att det här är en lönsam affär. Varför nu invandring överhuvudtaget behöver vara lönsam? För det är inte därför man har den, utan av humanitära skäl.
Flyktinginvandring ska inte vara lönsam.
Nej, precis.
Alltså, det är inte det målet med den.
Men jag menar, jag tror att det är... oaktat om de två fenomenen hänger ihop eller ej, så tror jag det finns en stor trötthet ute i kommunerna bland folk som inte kommer att göra att de kommer att vifta med refugees welcome-flaggor.
Mm. Jenny?
Ja, och gud, nu vill jag egentligen ta den diskussionen, men jag ska ändå svara på din fråga. För jag tror så här att ingen kommer att återuppliva den därför att det är för oopportunt och det är för dålig stämning på sociala medier. Ingen orkar ta den här åsikten att det är soft med flyktingar därför att det blir så mycket ilska på Twitter och så vidare. Så att den känns som att den är svår att jobba med. Men man ska också komma ihåg att människors värderingar förändras väldigt långsamt. Svenskarna har ungefär samma värderingar nu som vi hade 2014 och 2015. Det har inte förändrats. Det som har förändrats är den politiska debatten och tonläget. Så att jag tror att i grunden finns det en positiv inställning i vårt land till att hjälpa andra.
Det kom en ny rapport i veckan från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Den handlar om utvecklingen av den så kallade incelrörelsen. Incel är ju en term som beskriver personer som befinner sig i ofrivilligt celibat. Och några incelmän har ju också tagit till grovt våld och dödat en massa oskyldiga människor. I den här rapporten från FOI så har man kommit fram till att Sverige ser ut att vara det land i världen som har högst koncentration av incels. Man har alltså tittat på hur många besökare som några stora incelforum har. Vad är er respons på det här?
Jag förstår inte att det är så.
Att de är så många?
Ja, det är för mig obegripligt vad det som händer.
Ja, precis. Jag trodde att vi hade mer progressiva värderingar än många andra länder. Så att det är
jag
trodde
vi hade mer progressiva män och kvinnor. Att de gjorde mer än vad de gör.
På de här incelforumen där alltså, det finns dess mycket hat mot kvinnor, men det finns också självhat. Det är alltså män som känner sig att de är så fula eller är så avvisade så att självmordet är en ganska naturlig utväg. Men på de här tre stora forumen som FOI har tittat på så har mellan 4,6 och 7,3% av besökarna kommit från Sverige. Det kan ju bero på så att säga, mätfel eller att de är ovanligt mycket aktiva på nätet och så vidare. Men det är 240 besök från Sverige per miljon invånare jämfört med USA som har 43 besök per miljon. Men kan det vara så att det skapas fler incelmän i Sverige än i andra länder, och varför i så fall?
Det låter ju orimligt, men samtidigt, en av mina besattheter är att hänga mycket på Flashback och läsa olika trådar. Och så att jag känner ju igen, för jag känner ju igen de här männen, för de är ju där också. Och det är ju någon slags självnärande rörelse där man bekräftar varandras världsbild och så. Så att det är väl mycket möjligt att det finns en stor grupp i Sverige som inte har att göra med att det är just Sverige och som inte har att göra med våran ekonomiska struktur eller våra värderingar eller våra nationella egenskaper, eller som har att göra med att det har uppstått en sån grupp som har växt och närt varandra.
Jag skulle säga att Sverige är också ett väldigt digitaliserat land. Så det kan vara så att vi är högt representerade på många olika typer av webbforum. Helt enkelt för att i synnerhet ungdomar är väldigt, väldigt mycket online. Så att det kan reflekteras i statistiken. Sen så kan man ju se att de siffror jag sett rent generellt i Amerika så räknar de att det är bortemot 30% av befolkningen som då befinner sig i ett så här involuntary celibate segment. Och det är ju en ganska allvarlig demografisk utmaning, för att långsiktigt så är det nog en dålig idé att ha väldigt många sexuellt frustrerade män i ett samhälle.
Eller kvinnor.
Ja, finns de med representerade i incel-segmentet? Ja. Är det några tjejer
med
det?
Nej, jag säger bara att det är en dålig idé det
alltså,
också.
Incel-rörelsen startades av en kvinna enligt en text som Kvartal för länge sedan publicerade om det här. Men det är männen dominerar. Det finns en skrift om tillvaron för incels med rubriken Hope, Cope and Rope. Mm-hmm. Och Hope is for idiots. Mm. There is nothing to hope for. Hopp, den är korkad som har ett hopp om att man ska kunna komma ur den här fruktansvärda belägenheten då. Cope, det är liksom hur man ska hantera det, vilket det oftast det handlar om förstås att göra fåfänga saker men klara av det. Och rope, ja, det är repet helt enkelt, självmordet. Så det är väldigt speciellt.
Men en intressant fråga tycker jag är det här en företeelse av det är väl som har dykt upp nu, men har det här funnits för 40 år sedan? Var det samma då om det bara det kommuniceras inte ut, det fanns inte en rörelse. Sen delar jag din uppfattning just det här att vi är så digitaliserade, va? Folk vaknar på natten och så slänger man ut någonting.
Precis, ja. Och jag menar kvinnohat är inget nytt, men att ha en specifik gemenskap där man sitter och diskuterar just i de här termerna som är sin, men det är väl som är alla politiska rörelser, religiösa rörelser och så vidare. Finns det en gemenskap som håller på och jobbar på att ta in fler, har massa bra diskussionsforum, eller bra, ja, ni fattar, så blir det ju lättare för den att växa än att, ja. Så jag tänker att det behöver inte vara en högre andel män med den uppfattningen i Sverige.
Mer forskning behövs, brukar det heta
i
den här frågan.
Vi gissade bra, va?
Vi publicerar ju flera intressanta texter varje vecka på kvartal.se. En del av dem blir omtalade och omdiskuterade. Häromdagen serverade vi en essä av professor Fredrik Svenneus. Han är knuten till Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Han beskriver hur psykiatriska diagnoser kan vara en del av tidsandan och kan smitta genom idéer som sprids. Och nu handlar det om diagnosen könsdysfori. Att en person känner att kroppen inte stämmer med ens upplevda riktiga kön. Och den här diagnosen har alltså ökat med 500% på 10 år. Och Svenneus finner ingen vetenskaplig litteratur som förklarar ökningen. Vi har talat tidigare i veckopanelen om könsdysforiökningen. Vad säger ni om den här utvecklingen? Och analysen som han har?
Ja, jag tyckte det var intressant. Och så känner jag så här typ... Här skulle jag vilja vara expert på något för att våga uttala mig om vad som är rätt fel. För att det är väldigt lätt att ha starka känslor. Det här är en typisk sån fråga där ens känslohjärna aktiveras och man tar någon slags reptil. Alltså antingen att man väljer utifrån sitt team, jag är team queer eller jag är team traditionella värderingar. Eller också att man väljer utifrån, för det här är också grundläggande. Vi pratade ju om incelrörelsen nyss, men liksom om sexualitet, identitet, kön och så vidare. Så att jag tycker det är jättesvårt att säga någonting som inte är A, färgat av känslor, och som inte heller är B, helt oinsatt i förhållande till hur komplicerade frågeställningar det här är. Vad långt jag svarade med ingenting, va, eller hur?
Du undrade på en ganska hög filosofisk nivå, kan man
tack,
säga.
Tack.
Ja, Henrik?
Alltså, det finns väl ett par komponenter i det här, och som sagt, igen, att kommentera på texten. Det är ju en intressant tes som han framlägger, att vissa typer av beteenden eller upplevelser av självet är smittsamma. Men man kan koppla det här till under 1980-talet så blev det ju plötsligt en epidemi av anorexiafall i Sverige som uppstod. Sedan under 00-talet så kom den här trenden där unga företrädelsevis tjejer började skära sig själva i armarna. Så att det blir kanske som någon form av meme som fastnar i samtidskulturen och sen så får den klä skott för den ångest som folk kanske har känt i alla tider på olika sätt. Nu framstår väl könsdysforin just som kanske lite allvarligare om det är så att folk får hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp gjorda som inte går att återkalla.
Han skriver också, Svenneus, att han tycker den svenska vården allt för lite ifrågasätter den här diagnosen. Och han skriver ungefär att det finns en idé om att att man är del av ett feministiskt frigörelseprojekt, att man gör motstånd mot den patriarkala könsmaktsordningen, och att den idén kan ha ett grepp både om de unga människor som känner att de lider av det här och en del hälso- och sjukvårdspersonal. Björn, vad tänker du?
Ja, jag är mest orolig över att om han har rätt så uppstår ju problemet att väldigt många kanske gör könsförändring, vilket innebär att det kan få enorma konsekvenser för dem längre fram. Och det har ju visat sig också att många ångrar sig. Och det som jag tycker nu väldigt oprofessionellt, det är ju att det här måste ju ske väldigt försiktigt, och det måste ske i en ålder när man är mogen.
Då ska vi snart runda av, men vi har en favoritpunkt kvar. Veckans ord eller veckans person. Jenny, kan du börja?
Nej, jag glömde bort det här.
Ja.
Förlåt.
Björn?
Veckans ord, corona.
Ja, hur kom du fram till det?
Ja, jag liksom tänkte efter.
Ja, okej. Okay. Det behövs ingen ytterligare motivering, tror jag.
Nej.
Henrik?
Jag plockar upp veckans person här då, som Peter Hultqvist, som skrev i en debattartikel idag. Nyliberalismen är ett PR-styrt elitprojekt, och därigenom så följer han faktiskt Wikipedias beskrivning av vad en populistisk rörelse är. Nämligen där samhället delas upp i de två grupperna, folket och eliten. Det tyckte jag var roligt.
Mm. Det hade jag missat den faktiskt. Mm.
Jag vill inte, jag känner att jag har haft ett bra rekord här förut med att hitta på ord till den här punkten som jag har skapat. Jag vill inte sänka den verkshöjden genom att jag får ta smällen helt enkelt, men jag gjorde bort mig.
Ja, ja, men det är grönt.
Det hände mig första gången jag var här.
Till sist så vill jag nämna att det finns flera olika vägar att ta del av våra poddar, flera olika appar som är speciellt lämpliga för poddlyssning, och Spotify, där finns vi också, och på vår sajt förstås. Fredagsintervjun den här veckan är med Emil Källström, som är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Han blir intervjuad av Jörgen Wittfeldt, och det handlar delvis om hur det gick till bakom kulisserna när den nuvarande regeringskonstellationen skapades. Ni prenumererar väl på vårt nyhetsbrev som kommer torsdagar och söndagar. Ja, ni gör precis som ni vill förstås. Jag vill tacka Jenny Lindahl från Arena Opinion, Björn Rosengren och Henrik Jönsson för dagens panel. Stort tack.
Tack ska du ha.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Och ni som lyssnar, ni bestämmer själva förstås hur ni gör om ni ska lyssna igen. Precis som att ni tänker själva, eller hur? Tack för idag.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.